A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Sanna, jag kanske inte kommer kunna umgås så mycket med dig längre.
Vadå då?
Nej, men inte de närmaste veckorna, för att nu ska jag få fixa uteplatsen på min nya balkong.
Så jävla härligt. Varför skulle inte jag kunna umgås med dig för det? Det är ju så att jag kommer att bosätta mig på den där balkongen. Det vet vi alla. Det är det bästa jag vet. Ja. Balkongliv.
Drömma sig bort via en balkong. Liksom, hur fantastiskt är inte det?
Det fina i kråksången, det är att vi denna vecka sponsras av inga mindre än Rusta, som har allt du kan önska för att fixa just på din balkong.
Och jag har nu parasol. Jag bytte till goa den här veckan. Det är alltid bra två, för du vet när regnet kommer, så man måste vara lite förberedd. Jag har också köpt en liten soffa som heter Villa Stad.
Ja, och vet du, någonting som är så urmysigt att ha på just en balkong, det är trall. Alltså såna plattor, klickplattor som man gör, så får man liksom ett trägolv på balkongen. Och också jättegulligt att ha en liten matta. Alltså de har ju så fina balkongmattor av olika slag. Det är ju jättefina mönster.
Sen ska jag faktiskt förverkliga en dröm jag länge haft.
Vad är det då?
En hängstol. Hängstolen Sorrento. Ska sitta där och snurra lite, det är bra för mig. Jag som blir så lätt rasslig. Ska snurra runt lite där. Bra för barnen också.
Det kommer
också
bli så mysigt. Ja, en annan grej som jag tycker är lite underskattad, som man verkligen kan piffa och göra så mycket för den lilla uteplatsen, det är ju belysning. Så här lite ljusslingor. Det finns ju jättefina sådana utomhuslampor som kan verkligen förändra hela känslan.
Jag vet, det är jag som är ljusdrottningen.
Balkongprästinnan. Ja,
ja. Det är mycket tarot där i sommar, älskling. Jag har beställt några ljusslingor. De här ljusslingorna lysa. Jag vet inte, jag tröttnar aldrig på dem. Jag tycker de är så mysiga. Det är som små korgbollar som skapar trivsel och mys och trygghet på något sätt. Plus att de är lite färggranna. Du vet när man kommer nerifrån och ser balkongen. Ja. Och så ser man de här slingorna som hänger. Då är det,
det är för mysigt.
I'm in Florence.
Åh, det är vår snart och sommar. Hörrni, gå in på Rustas varuhus och botanisera. Gör kloka budgetval. Köp så mycket fint där. Alltså, allt för livet utomhus finns på Rusta.
See you in my balcony.
Tack Rusta. Otroliga priser.
Vi har kommit på att vi är så smarta. Ja, och Sanna. Men det är för att vi är på hotell. Där blir man lite skärpt.
Det händer något i hjärnan då.
Du unnade dig en liten hotellnatt på diplomatisk.
Ja, för fan vad det här var göttigt. Jag sände ju Karlavagnen så sent på torsdagar. Och man är liksom ett vrak hela fredagarna. För att jag kan inte somna när jag kommer hem. Och så är man uppe till så här 2:30. Och även om jag då får sova imorgon, eller man ska säga, så vaknar jag liksom när de andra vaknar. Och man hör och han kommer in och ska liksom säga hej då till mamma. Ja, men det vet hur det är.
Ja,
då kan man
inte,
jag är inte längre i liksom tonårsmood, så att jag kan trycka av mig själv och gå och lägga mig och sova till två.
Nej, nej. Men jag vet inte om jag någonsin... Alltså, jo, jag har någonsin sovit till två. Men det här, Mattias kan ändå ligga kvar i sängen som en död groda om jag liksom går upp.
Mm.
Men när de väl är uppe, man hör dem hålla på och skrika och tjafsa och kolla på tv och äta, då ligger jag här lite då. Det kanske går, för du har ju för sig ett stort hus. Vi är alltid på varandra.
Nej, men det, då ska det ju till att man går och lägger sig längst ner i en jävla källarhåla i så fall, för att slippa höra dem.
Men jag är så desperat nu. Jag bara så här, gud, vad ska vi göra? Ska vi så här, byta den här lägenheten mot typ en gruva? Alltså, jag säger, men... Nej, men du vet, när man aldrig någonsin får vara i fred. Så försöker jag prata med killarna, så här, varför låter ni så mycket? Du vet, som att jag har blivit sinnessjuk. När de öppnar en chipspåse, jag bara... Det där är galenskapsnivå. För att det aldrig är tyst, liksom. Och det är alltid någon hemma. Jag bara, varför gör ni aldrig någonting? Varför vill ni bara vara här hemma i mammas famn? Jag håller på att bli tokig. Jävla. Jag sa till Mattias igår, gör någonting. Träffa lite polare. Och säger, ja, men det är skönt också så här på kvällarna. Och, jag vet inte. Jag pratar med Anita om det där. Jag tycker så här, 4 gånger i veckan ska man på något sätt så här, träna, röra på sig, hitta på någonting, någon liten grej. Man kan inte bara sitta där hemma och vänta på döden.
Jag har börjat med en ny rutin.
Vadå?
Vi är ingen rutinmänniskor.
Nej.
Men jag har hakat på...
En sekt?
Nej, jag wish. Alltså, gud vad kul. Det hade jag gärna gjort, men det har jag inte. Jag har hoppat på något så larvigt som Ebba von Sydows steg-challenge.
Mm-hmm.
Det trodde du inte om, va?
Jag trodde verkligen inte om dig.
Inget ont om Ebba von Sydow, men vi Nej. Har nog inte jättemycket gemenskap i övrigt. Liksom.
Vi har båda gjort kokbok.
Ja, det har vi gjort. Mm. Hur som helst, hon har ju tagit ett helhetsgrepp om sin hälsa senaste halvåret. Mm. Och börjat gå då och har då en challenge. Jag följer henne på Instagram och det är härligt att följa henne för att hon är så glad alltid. Och så är hon så peppad och hon är jätteflitig på stories och hon är framförallt väldigt glad. Så man blir glad av att se hennes stories. Och sen innehållsmässigt kanske vi liksom inte rimmar så lika. Men hon har en challenge 10 000 steg om dagen. Och jag har hakat på den. Och jag har gått 10 000 steg minst. Alltså jag ska säga att jag är uppe och skårar på 15 000. I snitt per dag.
Och är det då typ, hur långt är det? Är det typ
15 000 är en mil. Minst.
Okay, okay.
Ja, och då går jag, när jag lämnat Fox på morgonen, så går jag i skogen med hund. Alltså det här är ju också den bästa tiden på året att gå. Mm. Det är så jävla mycket svamp ute. Jag kommer hem och har så här typ 3 liter svamp med mig varje dag. Och så har man gått i en timme och sen går jag liksom... Har alltid gått mycket med hästarna och man rör sig när man är i stallet. Men det är så jävla skönt och jag är så nöjd över det. Vi som inte är rutinmänniskor liksom, eller jag ska inte, kanske inte börjat bli här, men jag är i alla fall inte det. Och jag har så svårt att hålla i.
Det är det finaste någon har sagt till mig.
Du är verkligen en rutinmänniskor.
Tack. Även mer än förut. Ja, jag fattar. Men...
Ja, men det är så jävla skönt i alla fall. Mm. Men du är ju extremt fri. Du kommer ju hört cyklande så här till hotellet på en cykel efter att ha spelat paddel en fredag morgon.
Ja, men jag hade så jävla PMS igår. Du vet, jag var så här... Du vet, som när man tittar på en liten film på, så här, på gulliga grisar. Och sen blir de stora. Och sen går de... Liksom, de har ju ingen... Alltså, de är ganska gränslösa med lort och matgrisar. Och det är inte deras eget fel. De har alltid varit liksom, man är, liksom avfallsdjuren. De får liksom, har fått människornas avfall. Så att, jag måste försvara dem ändå. Men så var jag igår. Jag var liksom ett svin. Jag hade som liksom mens-PMS. Så det var så, jag var en desperat människa. Först käkade jag liksom pasta till lunch, en stor pasta. Och sen på kvällen så bara... Gick jag till ciao, pratade med dig, beställde ett glas rödvin, lipade, typ skrek, grät och var så, tyckte så synd om mig själv i bilen för att jag inte var med min ursprungsfamilj. Som att jag skulle vilja gå upp till Nanook och sitta där i hans lägenhet. Men, det bara snurrade till. Så beställde jag då, på inrådan av dig, den godaste jävla pizza jag någonsin ätit.
Mafiosa.
Den var så god. Det var den där starka såsen. Så där, och sen började jag så här länsa skåpen. Som en riktig så här, liksom inget intellektuellt eller verbalt kom ur mig på typ en timme. Jag vet sådana gamla lördagsgodispåsen med så äckligt godis. Jag bara, sen gamla grillchips, kakor, galenskapsnivå. Så jag kände så här, nu måste jag cykla. Och sen så har ju vi börjat paddla varje fredag. Paddel, jag, Anita, Sofia Wistam och Tess.
Ah.
Så idag körde vi 1,5 timme. Och jag måste bara säga, jag måste nog börja träna typ varje dag. För att så Jag tycker det är lite svårt nu när hösten kommer. Och jag blir ju lätt uttråkad. Och understimulerad. Och jag har ju en man som inte alls känner så. Och vi är ju olika liksom. Både fysiskt, hur vi vill använda vårt liv, och även liksom psykiskt. Så i morse hade jag så här, vi skulle prata lite Nobelpris och liksom psykologi och så här. Det blir ofta så att jag håller en liten låda för honom.
Som monolog, föreläsning.
Ja, men alltså, vi har pratat om det innan, att man har liksom olika preferenser när det gäller intellektuella, och jag tycker det är okej. Okay. Och vi har småbarn och vi har mycket annat gemensamt, så jag behöver inte gå in i det.
Du kräver inte av honom att han ska kunna göra en analys på?
Nej.
Gluck.
Nej, precis.
Eller vad fan heter Gluck? Louise Gluck.
Ja, Louise Gluck. Nej, och jag tror inte att du heller riktigt har en sån relation.
Nej.
Och därför har vi varandra till exempel.
Ja.
Mm. Och annars hade det varit jobbigt. Med min förra snubbe så tänkte jag så här, att man måste ha någon som är liksom superintellektuell och typ smart på gränsen till liksom galen och bla bla. Men jag kan också, jag tänkte på det så här, men summan av alla laster blir ändå alltid konstant på något sätt. Om man har då någon som mitt ex, då var det mycket som Mattias har som han inte hade. Mm. Så jag tänker i slutändan blir det bara ändå en halv risig kar.
Ja. Sammanfattningen klockren, måste jag säga.
Tack.
Absolut. De är aldrig mer än halvrisa kvar hela bunten. Men jag återkommer, jag tror att jag har sagt det här i podden, men jag tycker min mammas, ett av hennes bästa råd som hon gav mig under hennes liv, det var att så här, för just det här att vi träffar en partner, det här pratade vi lite grann om i förra veckan också, tvåsamheten, när man stänger in sig i den och förväntar sig att den andra parten på något sätt ska ge precis allt det man behöver som människa, och att det ska räcka med det. Och så blir man liksom Romeo och Julia mot världen, och man går in i någon slags isolat, och så i slutändan så blir man antingen bara helt ett galen, eller två stannar i utvecklingen och blir som någon så här 40-talistpar.
Som jag pratar så här, va?
Ja, börjar prata så här, eller bara är så här, man bara känner att det här är så här jättegamla människor som har stagnerat lite grann. Men mamma sa så här, att man kan inte få allting av alla. Och det är därför vi är liksom flockmänniskor, alltså vi är flockdjur, och vi ska ha fler människor som ger oss olika delar. Så att av en partner då så kanske det är lämpligt att så här, ja, dels är väl det trevligt om det finns någon typ av attraktion, för det är väl det som kännetecknar då en kärleksrelation jämfört med en vänskapsrelation.
Men det känner jag ändå fortfarande.
Det är bra, för båda dina karlar.
Faller mina karlar.
Ja, det
är
bra.
Men vi pratade om att jag kan ju nästan känna attraktion för varenda människa i hela världen. Jag kan ju verkligen det. Jag kan känna så här, men han var het, och egenskap
hon. Du har. Talang.
Nej, men jag känner verkligen så här, att jag kan sugas in i nästan varje människa. Och sen säger jag, skulle kunna ligga med det. Så pratade mannen och Nisse om
det. Det är så enkelt för dig så.
Nej, men han sa så här, men vadå, känner inte du också så fort du går förbi någon så här, tänker på hur det skulle vara att ligga med den? Jag bara, nej, jag kollar för sig lite på Noppedomen ibland, sen när man kollar till lite, het kille. Men sen Nisse sa det till mig, Edvall, så har jag blivit helt fixerad vid att varenda människa som jag ser, alltså man, så tänker jag så här, nu han skulle vara ligga med. Så att nu har han liksom satt igång någonting hos mig som jag inte bad om.
En tvångstanke. Nej, men det är en bra tanke att ha med sig när man kräver mycket av sin partner och tycker att de kanske inte erbjuder tillräckligt intellektuell stimula till exempel, eller typ att det är en softpotatis när man själv är assugen på att hitta på grejer.
Det är ändå så här roligt, för jag måste ändå säga så här, av alla män som jag ändå har haft, och ja, det står jag för, så är det här den som jag både passar bäst och sämst med, förstår
jag
menar här?
Jag tycker att det finns någonting i en relation i alla fall som jag trots att det har varit ups and downs och slitighet är viktig, är bara en naturlig själv med liksom fem barn och era boenden och liksom få ihop allting. Men det är att det verkar finnas en så här extrem grundtrygghet i att så här, nej, men
det tar aldrig slut.
Det tar aldrig slut. Trots att ni hotar varandra till höger och vänster om att ska göra det.
Har vi slutat med det för sig?
Ja, det var länge sedan jag hörde dig säga att
ingen orkar säga, ta tio dåliga. Nej, men jag tjafsade ju på lite veckan innan mens. Och igår så skatten säger, du fick mens nu eller? Jag bara, vad är tampongen innan? Han bara, det är skönt att ändå alltid finns en förklaring på den här liksom senaste dagarnas galenskap. Så jag är liksom riktigt härjig. Alltså jag härjar loss ordentligt. Och då är
det... Du, då vill jag faktiskt tipsa dig om, för jag såg igår, jag har ju tjatat om henne också, förra podden faktiskt. Wolverine Kos. Hon har nu lagt ut den, för hon håller på att bli tokig på diverse olika influencers som normaliserar PMS.
Nej, det går inte.
Hon tycker liksom att så här, det finns en trend i vårt samhälle. Ja, det är jättebra att ens prata om PMS. Men normalisera inte PMS. Låt det inte bli en så här normal grej att man typ vill gå självmord eller mörda andra människor. Eller typ tycker att hela livet är
sabba.
Utan så här, nej, det handlar om obalanser. Oftast är det progesteronunderskott. Och hon har ju då ägnat hela sitt jävla liv åt att läsa på om och studera kvinnans hormoncykel liksom, och hur man ska komma till rätta med PMS och andra då hormonella störningar, till exempel barnlöshet. Så hon har ju på Boon TV olika föreläsningar som kostar lite slant, vilket jag tycker hedrar henne, för jag tycker verkligen inte att man ska avkräva människor gratis kunskap när man kan så jävla mycket som henne. Och hon har en hel föreläsning nu om PMS och om vad man kan göra för att liksom självläka PMS. För det finns, när man går till en läkare eller till en gynekolog, så ger de en i stort sett två alternativ. Det är antingen att börja äta p-piller eller att äta antidepressiva. Och det tycker Jenny Kos då, Wolverine Kos som hon heter på Instagram, är ren idioti. Man kan försöka självläka det här, och det finns massa sätt, bland annat så handlar det om att sluta dricka kaffe, vilket gjorde mig jävligt lack.
Men
sluta dricka kaffe
gå.
Och sluta stressa. Ja, men hon har massa grejer. Gå in och kolla där. Du kan väl göra det till nästa vecka.
Fixa ett hus till mig. Jag behöver ett stort hus. Det kan vara själv. Men det är också att nu börjar alla bli så stora, mina söner, så nu går så alla emot mig. Alltså inte på något elakt sätt, men de är så här, nu har det varit så på oss.
Du lever ju också i ett konstant testosteronhav, överskott av bara manlighet. Det gör jag med, och det är slitsamt.
Det, jag tycker att det är slitsamt, och det har kommit till fatt mig lite nu när de är så här 14, 16 och 18. Och alla är också så här tvärsäkra rakt nedstigande led, både från fädernets och mödernets sida, att så här, att de inte har gjort fel, att de har gjort rätt, att det är så och så det ska vara. Så det är lite så här, och jag måste fråga dig om ett dilemma. Och jag tänker så här, att det här dilemmat jag ska fråga dig om, jag förstår att alla har olika förutsättningar inom den här frågan. Men vi pratade om bonusfamiljen igår, att jag ändå kan sakna att vara bara en ursprungsfamilj. Jag var ju ändå det i 13 år. Ja, men jag tänker lite, inga jämförelser med dig och Ville, men du var ju så ung också. Liksom. Jag var ändå så här, jag skulle fylla 41 när jag och Mattias, eller Mattias, Freudian slip, jag och Nanook separerade. Att jag kunde känna så här igår när jag skjutsade hem Dante, att han var så här, hans ursprungsfamilj är ju ändå mer när han är hos Nanook, för då är det han och hans tre brorsor. När han är hemma hos mig är en ny liksom bonuspappa som han aldrig riktigt så här har kommit nära, alltså de har aldrig riktigt lirat, och sen sina två älskade brorsor, men de har ju ändå fullt upp i sitt så här top notch life, så där får inte han heller riktigt alltid komma in. Och det blir så tydligt att han kände sig lugnare när han var lite på väg till pappa. Han var, där är min kebab, där är min donken, där är min videobutik, där är min Ica. Han kände så här ett lugn. Och det blev en sån uppvaknande för mig. Att jag var så här, nej, jag håller inte på att tjafsa om att det ska göras på ett visst sätt hemma hos pappa och bla bla bla. Han får väl göra det på det här sättet, för du verkar ju må bra av det i alla fall. Men, och då kände jag så här, gud vad jag längtar efter att så här, bara gå upp i den där lägenheten. Det gjorde jag ju inte. Du ska bara bli irriterad för att han hade samma sängkläder som jag.
Du kanske skulle ha gjort det, för att det skulle ta så här exakt 5 sekunder innan du skulle börja rusa ut,
ja,
ur den igen.
Jag vet, men det var liksom min kropp så här, landade i känslan av att inte behöva hålla på med val hela tiden, så nu är det jul och nyår. Och jag fattar också Mattias liksom, att han är trött på att kompensera hela tiden för att deras pappa inte gör någonting. Han bara, men då kanske vi kan åka till fjällen, så kan vi bo med Frida Urban då. Jag bara, men det går ju inte. Men de har ju så 12 bäddar. De frågade om vi skulle göra det. Jag bara, men vad ska killarna göra? Men kan inte de vara mina nockar? Jag bara, men då kommer inte de göra någonting på hel... Alltså jag tycker inte att man kan säga att det är bara ett medberoende. Utan det handlar om att jag känner så här... Nej, jag tycker, har man 3 veckors jullov så ska man hitta på en liten grej. Det behöver inte vara så här, och vi måste åka upp till fjällen och åka finskidor. Men någonting... tycker jag man ska få som stimuli. Och också för att så här, stärka familjen. Och jag kände så här, gud vad skönt om jag gick upp där. Så gick vi och la oss allihopa. Så bara Det var bara vi. Jag tänker att det kanske tär mer än vad man tror att hålla på att få ihop allting.
Men är det inte kanske lite grann som det här med normaliserandet av PMS? Att vi också har normaliserat och in i döden typ så här positiviserat, ja, kring det här med alltså separationer och bonusfamilj. Och det ska vara så här, det är så härligt och det är så kul. Och det, och jag ska säga att vår generation har ju stått väldigt mycket för det. Att vi har liksom pratat om de här härliga bonusfamiljerna. Det är Katrin och Bingo som är så här, gud, titta på oss. Det här går alldeles utmärkt. Det går jättebra att Bingo kan så här, ha någon jävla fest nu för sin dokumentär. Där det kommer så här, alltså där känner jag bara så här, jag gillar verkligen Katrin och Bingo. Men det är också någonting att så här, ingenting ska problematiseras. Allting ska vara normalt. Man ska ha högt i tak för allting. Det ska vara så jävla så här, liberalt och bara så här, allt är acceptabelt. Och man är bara snäll och gulliga mot varandra. Han har då en fest som det delas ut av från Instagram. Där han går runt så här, 45 år gammal med så här, superblondiner med sillisar. Som på liksom tidigt 90-tal igen. Jag bara känner så här, men tröttnar han aldrig på så här, 23-åriga brudar med sillisar och liksom, superblonderat hår? Alltså, förstår du lite vad jag menar? Ja. Och så springer deras barn runt där och pappa är där. Du vet, så här, du står med två tuttliser liksom, alltid.
Supernormaliserat.
Ja, men man bara, gud, väx upp för fan. Alltså, kom igen. Alltså, nej, att man ska hela tiden normalisera och att man aldrig får problematisera, får aldrig finnas någon sorg i att man upplöser en kärnfamilj. Och också så här, de faktiskt jävligt sorgliga aspekterna av det, att det är så här, det blir aldrig riktigt helt igen. Och jag tycker det framförallt nu när vi har våra grupper, att det här är en extremt stor anledning till att folk
medberoende grupper, ska medberoende grupper på nätet.
Precis. Zoom. Vi har ju satt igång det är helt fantastiskt, Zoom-grupper för medberoende, som ett led i att vi inte kan åka ut och föreläsa i samma utsträckning, så startat vi Zoom-grupper. Om ni är intresserade av de här Zoom-grupperna och vill veta mer om dem, så kan ni gå in på vår Facebook-sida Djävulstansen, bli fri från medberoende. Eller så kan ni bara DMa mig och Ann på våra Instagram, så kan vi skicka mer info om ni skulle vara sugna på att medverka. Hur som helst så handlar det väldigt mycket om att det är en stor grej att lämna en ursprungsfamilj. Det är en stor jävla, det är ett stort ingrepp i ens liv. Och ja, jag hade väntat ett gott liv på andra sidan. Det kommer gå liksom att leva ett sånt liv. Men det måste finnas plats för sorg.
Mm.
Eller hur?
Ja, men jag kände att att den kom i fatt mig igår.
Mm.
Så jag menar inte jag att jag inte kände så tidigare, men jag tycker att det är klart att enligt studier så mår barn i skilsmässa och familjer lite sämre, att de som bor i kärnfamiljen mår allra allra bäst. Sen fattar jag att man inte kan liksom hata sin man eller leva i en misär och inte liksom skilja sig, men samtidigt så är det, jag känner nu, det skulle liksom mycket till, och det måste man ju säga också, att det har varit ganska mycket i min och Mattias relation på grund av massa olika grejer, men alltså det skulle så mycket till, även om jag hotar alltid en vecka innan mens. Så här, det är så tråkigt, jag ska lämna och bla bla bla. Men samtidigt så kan jag också beundra någonting hos honom, att han också tar det med jämnro. Han är så här, ja, nej, vi ska aldrig skilja oss typ. Det kommer bli bra och snart kommer vi komma i fattiga när barnen är större och då ska vi pippa bla bla bla. Och då kan jag bli så här, gud, att han aldrig liksom, att han aldrig tycker att någonting ett jobb, alltså han tycker att det är jobbigt, men han tycker inte att det är ett hot mot vår relation. Så i morse säger jag, men gud, nu fick jag mens. Det här är första gången som vi träffades som vi inte liksom haft sex med varandra på den här månaden. Och han bara, det är barnet, vi vill vara på Gotland och alla ligger i samma sängar. Så här, jag försöker inte anklaga, men för mig är det så här, på tonårsätt, lite så här, Bingo, du med? Men gud, är inte det väldigt konstigt? Men han ser direkt liksom en rationell förklaring till det. Vi har på Gotland två helger, barnen har legat våra sängar, sen har alla legat våra sängar, killarna har varit här två veckor. Bla. Alltså, när skulle vi ha pippat då? Mm. Då tycker jag så här, men du får sätta på mig då när vi är hemma på morgonen, liksom, du får gå in på toaletten. Och han bara, det är så här 16 kilo tvätt. Han bara, ta det lugnt, älskling. Jag bara, och ska jag gå upp i varv och så här, fan så tråkigt. Och så tänker jag så här, men då, jag har inte ens velat pippa månaden den här månaden, för att det har varit så. Nej, men jag tänker att när man lever med så här halvgalna, passionerade människor, så ska liksom, allting handlar så mycket om att det ska vara kickar.
Mm.
Och jag är också en kickmänniska, mindre än vad jag var förut. Men han är ju inte det. Och det är så konstigt för mig att han, jag var jättekul att kvämta en, han bara var roligt så här, men hur gör vi, hur tar vi oss dit? Och säga, jag bara, det är inte så att vi ska åka till Teneriffa, då blir jag liksom galen. Jag tycker att det är ganska relevant så här, hur ska vi ta oss dit, ska barnen med, jag vill ju bara att det ska gå fort.
Jag tycker det är jättebra att du har honom faktiskt. Det är ett lugnande element för dig. Jag tycker du har blivit lugnare med honom i ditt liv.
Ja, men det har jag. Säga. Fråga honom om man tycker det. Han bara, igår skulle jag, när jag så här, skulle han dricka vatten. Så han bara, jag vågar inte ens dricka vatten. Bara, ingen behöver klunka. Men det är sorgligt, han är rädd för mig. Jag ska ta tag i min PMS-grej. Jag ska verkligen göra det.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jag tycker hastigt och lustigt ändå att vi presenterar vårt nya inslag.
Ja, det här känns... Alltså vi ska ju... Om ni undrar varför vi helt plötsligt har ett nytt inslag och varför vi sitter i samma rum och varför vi skrattar så mycket, så är det för att vi får ses liksom på riktigt. In real life då. Och vi är... Jag har tagit oss för en poddkonferens och har hyrt ett rum på Diplomathotell. Det är helt ljuvligt här. Kan vi inte bara... landa lite i det. Alltså det här är så lyxigt så det är inte klokt. Det är ett runt rum i Stockholms vackraste byggnad tycker jag. Och det är liksom 4 meter i tak och det är stuckaturer och nej, men det är så jävla fint där runt. Och jag har ju haft en stor äran att sova här också. Och bad i det här badkaret sen på natten och bara haft det så jävla härligt. Och här har vi suttit och jobbat och pratat om vår podd och att ni som lyssnar, ni blir fler och fler och det är så jäkla kul att ni skriver till oss och bara det, ni är så glada över den här podden. Vi är också glada över den här podden och vi vill liksom göra den bättre. Så har ni önskemål på vad vi ska prata om eller några element i den här podden som ni tycker extra mycket om, skicka DM till oss, ge oss tips. Vi vill tillfredsställa er.
Hur som helst, då tänkte jag så här, alla tycker ju att det är roligt med listor.
Ja.
Eller så här, att man
du
bara...
gillar listor, det finns några poddar som du verkligen så här, uppskattar listor i och vi kör på det, det är skitkul.
Men det är också när jag jobbade på tjejtidningar och ungdomstidningar så här, då gjorde vi allt 90, men listor var ju en stor del av 90-talet.
Ja.
Vi börjar direkt med veckans klantigaste.
Det var ju typ vårt första uppslag för den här podden.
Ja.
Eller ditt första, berätta lite grann.
Nej, men jag tänkte lite på Ebba Busch Thor, som jag tycker är liksom en bra, smart, rolig, härlig tjej. Hon lever sitt liv. Men hon har ju trampat lite i klaveret just för att hon var ute och festade både förra fredagen och förra lördagen. Och båda dagarna då nyttjade, vilket hon, alltså hon får ju nyttja, hon har ju sin
Säpo-bil.
Men på fredagen så var ju hon på Margot Dietz 30-årsfest.
Mm.
Och då berättade ju Margot i sin podd hur hon fick skjuts hem då.
Med hennes Säpo-bil.
Ja, efter en massa, hon säger att jag drack så många shots, så minns jag inte så mycket mer. Så det kanske bara var bra i och för sig att hon fick åka med den, annars kanske någonting läskigt hade hänt.
Ja, men jag tycker ändå att så här, vi backar lite, för du beskriver ju Ebba Busch Thor som en härlig, glad
Vi måste i alla fall berätta klart. Sen på lördagen så var hon på en annan fest. Utanför Stockholm, och då använde hon liksom bilen då på samma sätt, och det här har då kritiserats av Annika Strandell på Expressen, men också försvarats lite, bland annat av Oisin Cantwell i Aftonbladet, som säger men låt henne festa för fan, och sen så en tredje part då på Aftonbladet som tycker så här: festa på, vi ska väl inte ha stela liksom robotar, men så här, kan du inte skilja det här åt? Det är inte så här att
måste du gå in i så här Mona Sahlin liksom gate och typ skjutsa hem unga influencers
som själva
har råd med en taxi som har liksom omsättningar på liksom 10 miljoner i sina bolag och så vidare. Ja, klantigt, samtidigt så är de ju privata vänner, men det är väl också det här med offentlighetens ljus att så här, varför alltså, borde inte Margot Ditt, som ändå verkar vara en ganska hyfsat smart person, förstå att man kanske inte delar det när det gäller just den partiledare?
Fast det kanske man inte gör efter 10 shots.
Nej, men det här var väl ändå dagen efter när de nyktrat till lite. Det finns ju också någonting i deras vänskap som de på något sätt som de använder utåt. Och i Ebba Busch Thors fall, du beskriver henne som en glad och härlig och så. Men man ska också veta att hon är ju partiledare för ett konservativt, alltså Kristdemokraterna, ett parti med inte jättesofta värderingar liksom, och som för en politik som ju inte kanske främjar människor i utanförskap och så vidare liksom. Vi ska ändå
eller som bara råkar bli på smällen.
Ja, precis, som ni sa, lite anti-abort. Ja, men det finns mycket med henne som inte är jättehärligt om man säger så. Och framförallt med hennes parti genomgående som absolut inte har varit härligt genom åren. Men hon, det är så jävla uppenbart tycker jag att hon använder Margot Dietz och hennes vänskap med Margot Dietz. Hon var ju också vigselförrättare på henne och Jakob Libermans bröllop. Att hon vill föryngra sitt parti. Hon vill ju föryngra sin väljarbas. Så därför, om jag nu som grävande journalist, jag blir väldigt intresserad av att gräva lite i om det här är någon typ av betald vänskap.
Okej.
Det här låter ju väldigt så här konspiratoriskt, men så mycket som de skriver om varandra i sociala medier, för att om de nu vore så goda vänner, varför måste de pumpa ut i sina respektive kanaler på det här sättet? Om de nu har stöttat varandra i varandras respektive skilsmässor och går på varandras liksom privata 30-årsfester och så här, varför ska det ut i deras liksom miljonkanaler? Jag förstår inte det.
Nej,
det här borde vi gräva lite. Ja. Finns det någon ett betalt samarbete här på något sätt? Jag tycker vi ska se.
Ja, den här listan blir väldigt lång.
Ja,
om du ska.
Det här var veckans klantigaste, nummer ett.
Okej. Okay. Nummer två då, Lana Del Rey. Nostalgisångerskan. Mm. Du har ju sett en bild på henne där hon...
Ja, hon har givit ut en diktsamling som ska ju vara något i världsklass då, enligt typ Fredrik Strage, som tycker att hon lika gärna kunde vinna Nobelpriset. Men hon gjorde ju en pudel, liksom flera då andra stora amerikaner, typ Trump, att hon så här, när hon ska iväg och för att signera den här diktsamlingen på något event så kommer hon då med ett munskydd som består av ett litet silvernät med stora maskor. Alltså det här är bara någonting hon har satt på sig för att se snygg ut. Obviously. Och får ju då massiv kritik för det här. Och då har ju hon försvarat sig med att nej, men det var ett filter under, ett lite tunt genomskinligt filter. Men bara att vi har den här diskussionen tycker jag är så jävla talande för den här tiden. Att så här, vi lever i en tid där vi så här, folk blir galna och skriver texter, opinionstexter om att hon använder inte munskydd och lägger in olika värderingar och betydelser i det. Att hon så här, pissar på hela amerikanska folket. Och så här, man bara kan tolka in vad fan som helst i att någon har försökt göra sig lite snygg med sitt jävla fula munskydd och ska få då så här, massiv kritik. Men jag kan ändå inte säga annat än att det var jävligt klantigt av det.
Mm. Ja. Jag kollade lite på gamla bilder på pandemin som var 1919, bland annat i London. Mm. Man, alltså, det var munskydd stora som blöjor. Alltså, det var liksom, slängde i väggen våra minikiner och liksom, tjocka och liksom från öra till öra och så, stora ner över hakorna. Det var verkligen som de gick omkring med så stora blöjor. Så det är i alla fall moderniserat, jag ska bara säga det.
Ja. Ja, på tredje plats, men jag tycker fan nästan att vi kan få in det på nästan klantigare än Ebba Busch Thor. Micke har en förbläs för designmöbler. Han gillar ju så här strama 60-talsmöbler. Vad heter det? Du kan väl alltså ja, men, danska
det,
design.
Men det är ju Svenskt Tenn och det
är Wagner, Wegner och vad de heter.
Y-stolar.
Weischer, och det är liksom hutlöst dyra möbler gjorda av danska gubbar på 60-talet. Det är Mickes favoriter. Och han har då köpt två stycken safari-stolar, kan jag bäst beskriva dem. De är gjorda i trä och läder. Vi har ju två hundar, varav en är 7 månader gammal och måste ha någon form av bokstavskombination.
Alltså, men älskar honom ändå?
Jag älskar honom jättemycket. Och det, jag tänker så här, det sa mamma också till mig. Hon hade ju en jävligt spirituell sida. Att så här, man får själar till sig som man behöver.
Nej älskling, vi behöver ingen mer galenskap. Vi behöver en lugn liten pojke som sitter och väntar på ett litet ben. Det hade varit bra.
Han är så glad. Och han, men han blir också extremt... Och det här, men absolut, för att det han lär mig väldigt mycket om, det är människans separationsångest och rädslan för att bli lämnad utanför. För att han har, och det här är signifikant för den här rasen, så det är inte bara han. Han har extrem separationsångest. Man måste träna de här hundarna väldigt mycket i att vara ensam. Han har ju då en hundvän, sin storebror Mojo.
Men det är veckans klantigaste.
Ja, men det veckans klantigaste är att den här, ja men jag ska komma till
jaha,
det. Det är en lång utläggning. Jaha, men det här beror
med, sorry, jag tror att du flygit iväg.
I vårt uterum har vi då bestämt att hundarna ska vara när de under dagtid vill gå in och vila lite. För de är ju ute hela tiden och skitar ner så jävligt. Så de är i uterummet och vi är ju i det här uterummet också. Men lämnar man dem där en liten sekund ensam, då kan man ge sig fan på att den här ADHD-ångestridna lilla hundpersonen biter sönder någonting.
Ja,
så därför
klart.
Har vi ju rensat där inne så att det liksom inte ska finnas någonting att bita sönder. Det är alltid som skor. Han har bitit sönder mina Gucci-loafers. Han har bitit sönder liksom Foxens dockor. Han har bitit sönder mina jackor. Han har bitit sönder, men jag kan räkna, han har bitit sönder bord. Han har bitit sönder 2 fåtöljer från Jotex. Så vi har rensat bort där. Men då var Micke så här, nu ska jag fan få ha en fåtölj här ute vid min brasa ute i utrummet när jag sitter där på hösten. Det måste jag få ha. Jag ställer ut den här hårda fåtöljen. Det här kan inte någon jävla hund i världen antingen varken vilja ligga i eller äta upp. Den är gjord av trä, det är en hård lädersits, den är omysig, den ser liksom inte härlig ut att bita i.
Träben, frågetecken.
Träben, frågetecken, verkligen. Han ställer ut den där.
Men han sa
en
det
timma senare så är den bara en jävla flis. Och den här fåtöljen kostar ju då 35 000 att köpa ny på Nordiska kompanien. Hej försäkringsbolaget, har vi drulle?
Hade
det här, jag sa det,
har ni drulle?
Det måste vi ju ha. Jag sa det, men hur kan du vara så jävla korkad att du ställer ut? Den är ju gjord av läder. Hundar äter ju för fan läder.
Läder och trä.
Trä. Det är liksom allt han
förpriser. Food.
Skyll dig själv, Micke Persbrandt.
Men var han arg?
Han började bli arg. Då sa jag bara, håll käften. Alltså, du är så klantig så att liksom, du gör bara ingenting. Säg ingenting. Bara liksom slå dig själv i ansiktet hårt.
Och gå ifrån.
Vilken klantigaste på tredje plats?
Jag tycker nästan att... Vad det då? Är trean då den som var klantigast?
Ja, vi får väl kanske vända på listan. Ja, det var klantigt.
Mycket bra, älskling. Mycket bra. Okay.
Då går vi vidare till veckans upptäckt. Ännu en lista.
Just det, Lisa. Ja. Nej, men det är ingen upptäckt. Det är bara det att du vet ju själv, när man har det tufft i livet så... Ja, många ensamstående mammor har det ju tufft såklart, och ensamstående papper också. Mm. Särskilt om man är ensamstående, när man inte har någon annan alls, utan liksom, man ansvarar för sitt barn 24/7 året runt tills de klarar sig själva. Mm. Typ aldrig. Och då så har ju Bobo börjat i en skola, Röda Bergen, som är en jättebra skola, men han kände ju ingen där. Och jag var liksom inte beredd på att det här skulle bli ett problem. Jag tänkte, det är väl några från skolan, och sen så, han är ändå tuff och cool. Men det blev liksom tufft för honom. Och jag kände att jag inte hade förberett för honom för skolan. Jag var inte förberedd på att det var så förändrat. Sen storkillarna började 6 år, och det var lite så här, klappa, klang, springa runt, åka på en bil typ, till så här, uppstyrda, gå i led, sitta med läxor. Och jag bara så här... Så det har varit, nu är det jättebra, och alla barn och liksom mamma och pappa har varit jättesnälla och lärare, så det är liksom ingen
skugga över någon.
Nej, verkligen inte. Men det jag märker är liksom, de barnen som har ensamstående morsor, de är så empatiska, så gulliga, så odömmande, för han är ändå pipit på en del. Jag tänkte ändå att det kunde bli så här, men vadå, ska han ha med sig mamma för typ 10 dagar rad och så skråta och skrika när hon ska gå så här. Men alla bara varit så här, är det okej, Bobo? Och så när han kommer springer hon fram och kramar honom, och de här mammorna hör av sig hela tiden, hej, behöver du kolla hur det går, ska jag ta med dem, ska vi ses i helgen, vill Bobo komma på kalas? Alltså det har varit liksom en sån uppbackning. Mm. Och de som sticker ut, alla har varit jättegulliga, men de som sticker ut är de 2-3 mammorna som är ensamstående, helt ensamstående. Mm. Och då känner jag så här, det som du och jag pratar om, solidaritet. Och det händer ju någonting, tycker jag, när man själv har sin karaslok. Man behöver inte vara lika solidarisk, för man har sin karaslok. Mm. Men jag kommer ihåg när jag var ensamstående, och du också. Man kände ju så otroligt mycket för alla som liksom, som också hade den som en själv. Mm. Och man ville så gärna att alla människor skulle se det där lite grann. Och så här, rycka in. Mm. Såklart liksom. Men vi lever ju inte i en sån värld. Men jag bara blev så glad över det liksom.
Mm. Verkligen.
Behöver inte vara med om det. Mm. Nummer 2 då, min andra upptäckt, är att hela så här, svenska Instagram-folket spelar med i Kejsarens nya kläder. Och alla, jag tror de flesta vet vad det är för bok. H.C. Anderssons klassiska barnbok, där det finns en kejsare då som blir lurad av ett gäng som kallar sig då att de är världens bästa sömmare, eller vad ska jag säga, skräddare, och säger till honom så här, gud, vi kommer tillbaka snart, de tar mått och sådär, den här självupptagna kungen, och sen så har han inga kläder på sig, men de säger att de har liksom sytt en rock i guld, och ingen vågar ifrågasätta det här, för att alla är rädda för att det är någonting de har missat.
Mm, precis.
Och så kände jag lite, för det är ganska länge sedan jag såg det här inlägget, men Mariette.
Mm, artisten.
Schlagers, ja, hon har ju varit väldigt flitig i Schlagen senaste åren. Hon är jätteduktig, hon slog igenom 2009 i Idol. Mm. Och sen var det lite tyst ett tag, och sen kom hon tillbaka 2014. Hon slog igenom ganska sent då, hon var ju 36 då, tror jag, när hon var med i Melodifestivalen första gången. Så man kan ju inte säga att det är liksom en Britney Spears-docka som har blivit liksom...
Nej, hon är ju lite alternativ, och hon har dreads, och hon har vunnit pris på QX-galan och sånt liksom. Ja. Mm.
Så vill jag då inte uttala mig om det här, för dels vill jag inte kranka ner på någon annan tjej, och dels så vill jag inte ha en shitstorm, eftersom vi vill inte ha det längre. Det är bara, men så bara, det har gått och gnagt till mig, och så går då under den famösa PMS-dagen.
Kommer sanningen fram?
Nej, men jag vill gärna lyfta det här, både för liksom... både unga killar och unga tjejer, att så här, det är kejsarens nya kläder. När någon lägger ut en bild där de liksom dels ser ut som de är liksom foundisade och har liksom blekta tänder, färgade ögonbryn, alltså det finns ju en hel kultur kring det, det är ju ingen som bara ser ut som våra morsor gjorde, men då skulle jag ju sitta med helgrått hår, förmodligen mycket mer rynkor och liksom dassigare. Även fast det är ganska dassig.
Det finns liksom en kultur att man ska kunna vara osminkad men ändå fräsch.
Ja.
Och då tar man ju till olika typer av injektioner, botox, Restylane, alltså fillers och så vidare. Och sen så håller vi på med våra hår för liksom tusentals kronor i månaden bara för att få det att se naturligt fräscht ut. Allt ifrån färgningar till slinger till liksom Olaplex-behandlingar och fannas moster. Så att, absolut. Ja. Det naturliga osminkade är ju inte som det naturliga osminkade för 25 år sedan.
Precis. Och då... Nu ska jag inte äta ut på tiden, men för några år sedan så blev jag tillfrågad att lägga ut en naturlig bild på mig själv på, jag tror det var internationella kvinnodagen. Det var stor tv-kanal som bad mig och det var det var massa svenska kända kvinnor som skulle lägga upp bilder på sig själva. Och jag ifrågasatte, jag förstår inte riktigt, vad ska det fylla för syfte? Ska det vara att man får bättre självkänsla av att se så här, titta, de är inte så där snygga som de är när de sitter i morgonsoffan. Som att någon jävel någonsin har trott det. Att man vaknar upp och bara... Pff.
Men själva idén är ju, tycker jag... Då tror man ju att liksom läsar-tittarbasen är ett gäng idioter som inte fattar vad smink gör mitt ansikte och som inte förstår att så här, Tilde och Kristin Kaspersen liksom får sitta med proffsminkös i... Liksom. Det är klart att både unga tjejer och... Alltså alla fattar det. Jag tror inte att folk är så dumma i huvudet faktiskt.
Nej, men så tänker jag, om man då är ett fan till Mariette och hon har lagt ut en bild då där hon står framför ett gäng båtar. Det är supersoftat, hon har en morgonrock. Hon har vitade tänder och ögonbryn. Alltså, hon ser otroligt fräsch ut.
Säkert något av ett Instagramfilter också.
Ja, men alltså, jag såg ett Instagramfilter häromdagen när jag bara kände så här, det där vill jag ha.
Mm.
Och det, jag bara, every talkie. Det var Laila Bagges. Hon sitter med sin son Kit och säger så här, lika som bär. Och då kände jag så här, om jag ser ut som 18 när jag får det där filtret, I'm in. För det, då kände jag så här, nej, men då skrev jag så här att, och då skrev Mariette att hon likställde att hon hade varit modig eftersom hon hade inte vågat göra det här för några år sedan, visa sig så här utan smink.
Mm.
Och då känner jag lite så här, dels nu när alla unga tjejer mår så jävla dåligt, internationellt hög nivå, så blir det så här, och så får hon så här 2000 kommentarer, så här, du är så fin utan smink. Och då blir det lite så här, grupp 8 kvinnan i mig vaknar till liv. Alltså 2000 medlöpare, kejsarens nya kläder medlöpare, är oroliga att det är någonting de inte har förstått. Så då säger de så här, gud vad du är fin, du ser verkligen fräsch ut och vad modigt och så här, bla bla bla. Och då skrev jag ett inlägg om det, att på något sätt likställa det med mod att visa sig osminkad. Det är ju dels också att fortfarande försätta kvinnor i en utsatt position.
Mm.
Alltså att kvinnor är förtryckta i Sverige och gemene kvinna är inte det. Jag tycker inte det.
Mm.
Jag tycker att gemene kvinna i Sverige kan leva ett jämlikt och jämställt liv med mannen.
Mm.
Och dels är det också att påstå att så här, ni som inte ser ut så här, utan som spöken som de flesta gör när man vaknar. Det måste vara något liksom... Ja, då är ni fula och konstiga. Alltså, det är inte det här... Liksom, jag tycker hon är fantastisk. Och det här är ju ett sätt för henne att säga att hon står emot yttre liksom, tryck. Men jag tycker ändå så här, hon slog igenom ganska sent. Hon står för någonting annat. Om man till exempel jämför med Britney Spears som också har kört de här bilderna. Hon lägger ut bilder på sig själv där hon är så makead som faktiskt jag... Nej, aldrig varit så makead. Det är så mycket kajal och det är så mycket foundation, läppstift. Och så skriver hon så här, I'm so grateful att hon har vågat lägga ut den här osminkade bilden. Då tycker jag ändå att det finns en förklaring. Förstår du? Det finns en så här förlåtande omständighet eftersom hon lever i en nattig värld där hon har skapat sig ett liv som flicka. På grund av psykisk ohälsa.
Mm.
Så då skrev jag det här. Att så här, all respekt för henne. Men jag tycker att det är fel. Att på något sätt påstå att det här är en modig handling. Inför unga tjejer och unga killar. Jag tycker att en modig handling är. Ja, och så skrev jag då. Att så här, stå upp för andra. Att så här, även för, ja, bla bla bla.
Mm.
Och så tänkte jag så, okej. Så satte jag mig ner och så bara, nu kommer shitstormen. Mm. Nu kommer en sån jävla shitstorm. Men det gjorde inte det. Vare sig på Facebook, det är två personer som har varit så här, men det här är hennes sätt att vara modig och sådär. Annars har alla skrivit så här, jag håller fan med. Jag håller verkligen med. Vad tycker du?
Jag håller helt med. Jag tycker det var en sån jävla viktig poäng. Och det här är också en poäng som jag själv... Jag blev tillfrågad, jag bloggar ju på allas.se. Den gamla heliga tidningen Allas med mycket mat och mycket så här, varje kvinna har en berättelse. Och jag tycker det är en fantastisk tidning. Mm. Inget ont om den, men de hade en kampanj precis när jag började blogga där som hette Släpp sarongen. Och då ville de att jag som deras nya då, bloggare skulle lägga ut en bikinibild på mig själv. Som var oretuscherad och en bild på min kropp. Och tagga släppsarongen för att visa liksom vanliga kroppar. Och jag bara kände mig så obekväm med det upplägget och bara skrev till dem så här: nej, jag vill inte vara med på det här. Ja, men det är den kroppsspecifika rörelsen och vi har fått så mycket uppmärksamhet för det här. Och det här är en fantastisk liksom initiativ och folk är så glada och det liksom har blivit en folkrörelse. Bland den här tidningens läsare. Jag bara, jag har full respekt för det, men jag ställer mig utanför. Dels för att jag tycker att jag har en liksom, hyfsat normativ kropp. Ja. Jag är liksom smal. Det ska fånigt för mig att skriva att jag liksom, känner mig stolt som vågar visa min kropp. Jag släpper sarongerna, så blir det liksom jättekonstiga signaler. Ja. Och sen för andra så är jag så här, nej, jag har aldrig visat mig själv i bikini eller naken eller liksom i... sexualiserade, utmanande poser. Inte för att jag inte tycker att man ska göra det. Jag har inget emot att andra gör det. Men jag känner mig liksom inte bekväm med det. Det är inte mitt uttryckssätt att, så här, att åla runt naken i bikini. Alltså, nu låter ju det raljerande och som att jag lägger en värdering i det. Det gör jag inte, för jag uppskattar och följer många som gör det. Och som har så här stark sexualitet. Men det är inte jag. Dels, jag förstår inte när jag ska få till den. Jag ska så här, alltså, Gynning är väl ett bra exempel på. Så hon älskar att visa upp sin vackra kropp. Och jag gillar att titta på den också. Mm. Men
jag gillar i och för sig att titta på din vackra kropp. Så då kan ju du lägga ut en bild för mig.
Men nej, jag tycker också att jag tycker inte det är en modig handling. När man har en hyfsat normativ kropp. Liksom. Jag kan tycka att det är en sjukt jävla modig handling. Och en jätteviktig, jävligt revolutionerande handling att göra det. När man inte är... kroppsnormativ. När man ser ut som Lady Damer liksom, och har övervikt och är så kallat tjock. Liksom. Eller Stina Wolt är ett jättejobb som också så här, normaliserar och försöker visa andra bilder av kroppar. Men om jag ska göra det, men kom igen. Det är liksom så här, jag kan väl klämma fram någon cellulit och försöka så här, men det blir ju bara fånigt. Liksom. Och det är som du säger, ska du visa en liksom, osminkad bild på dig själv? Du är ju jättesöt liksom, osminkad. Och dessutom har vi ju 1 miljard olika filters och fillers och bot.
Nej, men alltså det var löjligt. Jag tycker att det blir att spela med, det blir kontraproduktivt och det blir ett låtsasspel.
Ja, och jag tycker framförallt att det handlar om att vi tar kampen från någon annan. Alltså vi ska inte ta någon jävla, alltså de kroppspositivister som finns som vill hylla och lägga fram den vackra, eller liksom den icke-normativa kroppar och visa upp dem. Vi andra som har hyfsat normativa kroppar ska inte liksom ta den kampen. Det är bara larverier, det är fånerier. Man kan se influencers nu som är så här: kolla, så här ser det ut egentligen. Och ser det... Oh, herregud. Jag säger herregud till Laila Bagges filter. Det är riktigt, riktigt bra. Men jag har ju ett filter som heter Facetune. Det var ju Aaron, min partner i Let's Dance. Det är inte bara kvinnor och flickor som håller på så här. Aaron lät inte en bild gå oretuscherad förbi. Ja. Han bara, stopp! För fan! Alltså han retuscherade. Han gjorde mig så snygg på den där bilden så det var ett skämt. Liksom. Gör det! Det är ju att leka. Det är samma sak med...
Jag fattar, alltså, men jag vet ju det. Jag vet hur du ser ut. Alltså, du är jättevacker, men jag ser när du har lagt på ditt classical filter. Tyvärr har jag så dålig telefon just nu, så jag kan inte ladda ner några filter. Jag är suddig, vilket jag tänkte att det där kanske är bra. Så det är också, om ni inte har filter så kan ni ta en liten äldre telefon. Det är ett annat trick.
Men det här var ändå gulligt på Britney Spears.
Så gulligt. Nej, men...
Britney Spears är ju ett konto som vi följer. Bort från listan nu. Kan vi inte bara ägna oss den här poddens sista minut åt Britney Spears? Hon är ju, vi är ju mycket inne på 90-talet. Och hon är
jag
ju
måste
verkligen...
bara säga, så här, ja. Om Mariette, kan inte ta ifrån Mariette. Om det här är någonting som hon känner är liksom modigt för henne. Så kan vi kan ta bort vem det är. Mm. Jag menar bara överlag. Så ska vi inte så här, spela med att det här är så vi ser ut när vi är helt osminkade, ofiffade och bleka och deprimerade. Mm. Så, tack. Mm. Mm.
Brittan, hennes konto, vi är besatta av det. Och alla som följer Britney Spears kommer att bli besatta av det. Dels för att hon är liksom en ikoniserad popartist liksom, som har varit så enormt stor och som har haft stort inflytande på kanske generationen under oss, men också oss. Hon var ju liksom ett jävla popunder när hon kom. Men det är också så jävla sorgligt att se hennes fall. Och att, vi kan väl lyssna lite grann på några av Britney Spears stories och hur hon pratar nu för tiden.
Hi guys, I'm at my gym today. And yes, it is the gym that I burnt down. It's still not fixed yet, but I'm getting there. Anyhow, I'm gonna show you guys what I do to work out. The first question that you mainly ask me is what my favorite song is. My favorite song is Toxic that I have done, and I have no idea what my favorite song in the whole world is.
Det här är ju då innehåll från hennes Instagramkonto, som ju fansen har ju då, de tycker sig läsa olika typer av tecken i hennes Instagramposter.
Gula tröjor,
det betyder att hon vill liksom, att hon skulle leva någon slags kidnappat instängt liv, och mycket tyder ju på det. Det är ju svårt att bortse ifrån att hon bara är i sitt hem, i sitt utegym som också börjar brinna på något oförklarligt sätt. Alltså det är mycket som händer där, och den här pojkvännen som nästan känns som att det är en hubbot, som är liksom så här, gud, är han betald för att vara där för att övervaka henne? Alltså vad är det här? Det här är lite grann som Twin Peaks att följa henne. Och hur hon pratar, hur hon resonerar, att hon helt plötsligt lägger ut så här kristna quotes, är det mycket märkligt. Och framförallt så är det ju ett vittne om hur psykisk ohälsa och probably psykisk sjukdom, nu vet ju inte vi vad hon har för diagnoser, men det vittnar ju verkligen om att hon inte mår bra och att hon inte kanske är vid sina sinnes fulla bruk på olika sätt.
Nej, men jag tänker på, i Twin Peaks så fanns det ju en rollfigur som hade en lapp över ögat, någon som liksom, som var jättestark och hade, jag pratade som ett barn, och så hennes stora man som alltid skyddade henne och tog hand om henne. Jag kommer inte ihåg vad den här rollfiguren hette, men jag var så fascinerad av den. Det var liksom någonting nytt i tv-mediet, och att man aldrig liksom riktigt visste om det var så här, är det här normalt eller är det någonting som lurar i vassen? Och så känner jag så mycket med Britney, att hon står där i sina pirouettdanser, hon står där i sitt utegym varje gång hon lägger in någonting, och det är så mycket, det är hennes blomsterbuketter, hon är så lycklig över allting liksom.
Ja, och helt plötsligt får hon för sig att måla akvarell, då lägger hon upp så här. Alltså det är som att det är ett litet barn på typ 6 år som målar en blomma, och hon är så här, typ visar upp där. Nej, men det är så mycket, och också hur hon har fastnat i tiden. Du vet, så här, alla hennes kläder hon har är verkligen så här 90-tal rakt igenom, och hon har ju verkligen råd att anlita stylister, alla typ B, Åkerlund, men hon har ju fortfarande på sig, du vet, de här, det tänker jag på varje gång jag ser henne. Hon vägrar att överge byxor med extremt låg midja. Alltså extremt låg midja.
Ja, ja. Och så har hon de här små topparna som hon drar åt.
Singuala-toppar. Men det är liksom den här låga midjan som hänger liksom nedan. Alltså det är typ så att man ser, alltså stjärtspringa och könshår ska titta fram. Och det är
det vi vill.
Liksom. Ja, det är hon som myntade den trenden, och hon vidhåller den. Hon vägrar att utveckla.
Men jag tänker bara så här, tänk om Olga liksom
skulle må så här.
Ja, och det enda förklaring till det här tänker jag är att hon liksom, en gammal klassisk 20-tals skådespelarikon, Shirley Temple, som så liten liksom blev allas så här docka. Man säger, klädde henne i sak och gjorde henne till en önskeperson, och det gjorde man även Britney, och det gjorde man ju
Marilyn Monroe.
Ja, och nu såg jag på IT häromdagen, och det var ju där som
Drew Barrymore
slog igenom. Så jävla underbar film. Jag såg det med killarna. De är fortfarande mardrömmar. Men Steven Spielberg, säga vad man vill.
Det är också någonting att så här, marknaden har ju skapat Britney efter vad folk vill ha.
Ja.
Och då är det ju en så här sexualiserad teen. Alltså det, hon har ju verkligen fått spela så här, the teen girl. Alltså kolla på hennes så här, hit me baby one more time. Mm. Dels låtens text, alltså okay. Så jävla sinnessjuk. Och sen hennes outfits, att det är den sexiga skolflickan. Och att hon faktiskt inte är 25 år när den här videon spelas in, utan hon ska då spela den här sexiga skolflickan, fast hon faktiskt är en skolflicka, för att hon är är ju typ bara 17 år när den låten görs. Alltså den är så sjuk. Och det är också en spaning, sista spaningen jag har. Och 90-talet, vilken sjuk tid det var. Apropå Britney Spears och att hur man sexualiserade flickor, och vi tyckte att det här var en tid av
bingo,
så här, frigörelse. Bingo, precis, det är samma sak där. Liksom att vi hade så här, tidningen Café liksom vek ut Pernilla Wahlgren. Men du jobbade ju också på några av de här största tjejtidningarna. Du var ju chefredaktör för Frida, och du jobbade på Solo, Silikon och Solo. Och Solo. Men jag såg igår på Instagram någon som hade plockat upp ett gäng. Men fan var det? Ja, skitsamma, för det är helt oviktigt. Ni kan googla på det här. Olika listor från Veckorevyn och andra tidningar på liksom så här tips för tjejer angående sin egen kropp, bantning och sex, som är så jävla sinnessjuka. Och det här var vad vi hade att tillgå. Vi hade ju inte sociala medier, det fanns liksom ingen alternativ bild av verkligheten. Det fanns så här kommersiell så här Bonnier tidskrifter, Allermedia, deras bra tidningar som de gav ut, och sen fanns det ju litteratur, that's it. Lite tv, fast jag säger att det var MTV. Och det handlade jävligt mycket om, alltså kommersiell press och media, om att sexualisera små tjejer på olika sätt.
Ja, och jag tänker också att innan 90-talet så fanns det faktiskt ingen, alltså, vad ska man säga, kvinnor bestämde inte över sin egen karriär. Så tycker jag ändå man kan säga. Inte i branschen. Nej. Lyssna bara på dokumentären om Whitney Houston. Och jag tänker så här, för några månader sedan så lyssnade jag om på dokumentären om Spice Girls. Mm. Och de var ju faktiskt, alltså de är ju såna jävla pionjärer. För där var det då att de hoppade av den här cirkusen. De rymde från det där huset där de var inlåsta för att lära sig sexy moves och sjunga för att åka iväg på sin turné. Och då var det ju ändå Red Hot Spice. Alltså,
Ginger Spice.
Alltså, så då var det Ginger Spice som bara så här planerade en rymning. Och bara, okej, tjejer, nu måste vi säga, alla hade typ anorexia och ätsproblem och bara blev tafsade på. Men du vet. Hon bara, okej, vi rymmer. Så de rymde ju från det huset där de då var faktiskt fysiskt inlåsta. Mm. Och sen så tog ju hon självkontroll över liksom deras karriär. Men det är ju egentligen första gången det händer. Det här är ändå 90-talet, det är inte 1833.
Det var ju som med Robin, har ju också vittnat om det.
Ja.
Alltså hur hon bara så här, jag vägrar, jag tänker inte vara med på det här längre. Mm. Och det kom ju, det hände ju där på 90-talet. Dilba. Det var liksom så här, Dilba gjorde senare. Björk gjorde
ja.
Ju.
Ja, ja, ja.
Alltså det var ju de och som var större. Det var senare.
Ja, det var ju mycket senare. Men de banade ju ändå väg för det här. Och innan dess så har man liksom alla varit nickedockor. Eller så är man ute ur branschen liksom.
Sen manliga skivbolagsboffsar som bara så här bestämmer. Typ, alltså, lyssna på dokumentären om Whitney Houston. Den är helt fantastisk.
Så är det
Robin
så
och Whitney, för fan. Mm. Århundradets kärlekssaga. Mm. Hörrni, vi ska avsluta. Gud vad vi älskade att få sitta i det här rummet och bara podda på och se varandra och vara med varandra.
Vi kanske ändå ska ta en liten smink. När vi ska gå ner
och äta lunch. Vi ska vara flotta ner på Diplomats matsal.
Sitta och stinka i mina gamla paddelkläder. Ja, men det blir säkert bra.
Sminka tack. Grisen.
Tack för att ni lyssnar på Instagram. Hej då.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.